I Sverige kunde vi länge känna oss ganska skyddade från allehanda faror som tycktes lura på kontinenten. Tryggt inbäddade i våra 7 mila skogar och stora vildmarksområden. Men på 1960-talet hände något när det visade sig att den smutsiga luften från Europas storstäder, smogen, kunde nå ända hit. Och plötsligt blev även deras problem våra. En av våra främsta miljöforskare kallade det för kemisk krigsföring när det stod klart att kontinentens smutsiga luft omvandlades till surt regn som förstörde våra skogsjöar och dödade fisken. Därför blev reaktionerna mycket starka när det i början av 80-talet började komma rapporter om att skogarna i Västtyskland och Östeuropa visade tecken på sjukdom och död. Och läget var akut.
Jag har kallat dagens program här i Lantbruksnytt för Skogsdöden, den långsamma atombomben. Det är en alltför magstark överdrift, kanske någon tycker. Ja, det är möjligt, men ändå inte. För i tisdags kom de senaste uppgifterna från Västtyskland. Och det visar sig nu att skadorna på 2 år har ökat från 8% räknat på skogsmarksarealen till 50%. Hälften av skogarna är alltså skadade. Och nu drabbas också ungskogen.
Det är 1984 och i Tyskland dör skogen. Och den här bilden gav Thomas Lindberg i programmet Lantbruksnytt.
För några veckor sedan fick en grupp miljöpolitiker från Centern se de skadade ungskogarna i bergsområdet Harz som ligger i Niedersachsen. Och Torbjörn Feldin som var med på resan blev skakad över det han fick se.
Det är ju något alldeles förskräckligt om 25-30 år i skog skulle börja dö. Det är allvarligt nog när det är den äldre skogen, men då kan du ta ner den och där får du ett utbyte i varje fall.
Du blir skrämd över vad du får se.
Ja, ja. De har berättat att de har sett de här symptomerna också i planteringar där medelhöjden är 1 meter. Och det visar att det här är långt allvarligare än man kunde tro.
Den här skogen där vi stod och pratade finns i Hessen och på väg till bilen tittar jag upp mot berget som nästan är helt kalt. Förutom den här skogen som får stå kvar som ett varnande exempel. Här i bergsområdena sveper dimmolnen in och när dimbankarna lägger sig i skogsbestånden fälls syran ut som fräter sönder barren.
Forskarna menade att luftföroreningar från kolkraftverk, bilar och industrier var boven i dramat. Utsläpp av svavel och kväve blev till surt nedfall som frätte på träden och försurade marken. Och många trodde att slutet för skogen var nära. En av dem var Martin Sönken på den tyska naturskyddsföreningen Bund.
Här i Tyskland är det mycket svårt att stå ut tycker jag. För mig känns det att det är mycket för sent. Alltså tittar jag i skogen här omkring Bond då, alltså jag skulle säga ansiktet av det som jag känner som Kottenforst, det heter skogen, det ska ändras så mycket att ingen kommer att känna igen den där om 3-4 år. Det är för, alltså man kan säga vissa som ta Bayerischer Wald, ta Harz, ta nationalparken Riesengebirge. Det är för sent. Det är slut redan på skogen.
Oron för den svenska skogen växte och under 10 år gav skogsdöden svarta rubriker i media. Gift kommer döda den svenska skogen. Det skrev DN i mars 1983. Och i Ny Teknik året efter så var rubriken Det sura regnet. Därför dör en del av Sverige. Men det var inte bara journalisterna som tog till den stora dramatikens bokstäver. Lundaforskaren Bengt Nilgård sa bland annat att skogarna runt Helsingborg låg i dödsryckningar. Och 1983 skrev kemisten Astrid Borg rapporten Hotet mot skogen.
När marken har blivit övermättad på föroreningar så kan uppenbarligen kollapsen komma på några veckor.
Och visst var oron befogad. Redan under 60-talet hade vi sett utbredd fiskdöd i svenska skogssjöar. Och orsaken var just att nedfall av svavel och kväve försurat vattendragen. Försurningen var ett allvarligt hot mot livet i sjöarna. Det var forskarna säkra på. Så om skogen var lika känslig som vattendragen så skulle träden snart dö på samma sätt som fisken. Nu gällde det att agera snabbt. Forskning om luftföroreningar och skogens hälsa prioriterades. Men Astrid Borg uppmanade till politisk handling.
Eftersom kollapsen kan komma så pass snabbt så måste man nog tänka på försurningen politiskt långt innan forskningen har några svar på frågan.
Enigheten var med en stor. Forskare, politiker, media och miljövänner sprang alla åt samma håll. Tidningen Land samlade in över 200 000 namnunderskrifter mot försurning och skogsdöd. Och i Stockholm höll fältbiologerna en sorgemarsch för en död gran. Och skogsskadorna var verkliga. Många träd, särskilt i sydvästra Sverige, hade gula barr och glesnande kronor. Men budskapet var att det var en skenande katastrof. Skogsdöden hade kommit till Sverige.
Jag har ju sett den nerifrån Tyskland och Österrike, Tjeckoslovakien. Det är ju exakt samma skador. Och det går ju väldigt snabbt här uppe nu. Jag har ju sett det sista åren hur det accelererar.
Hur länge tror du att du får ha din skog kvar? Grön och frisk?
Ja, det, med denna takten nu så kan det vara 5-10 års period det rör sig om.
Det sa skogsägaren Arne Johansson. I media gavs bara utrymme för de som bekräftade att skogen var på väg att dö. Men 1987 skrev de pensionerade jägmästarna Börje Häggström och Svante Fahlgren en artikel på DN Debatt. Skogsdöden är en myt. Samma år intervjuade Thomas Lindberg Svante Fahlgren.
Skogen är väsentligt friskare idag än den var för 50-60 år sedan. I vart fall inte sämre. Det är en säker slutsats man kan dra. Skogsdöden här nere i södra Sverige är en myt.
Men vems intressen tjänar du när du går ut och säger det här?
Är det jag tjänar landets intressen. En felinformation om skogsdöden leder till utomordentligt allvarliga konsekvenser. Politiska beslut om kostsamma åtgärder helt i onödan.
Om då skogsdöden enligt dig är en myt, vem är det som har bluffat svenska folket?
Skogsdöden har blivit en så etablerad i det allmänna medvetandet att den som uppträder och påstår motsatsen, han råkar i ett ordentligt blåsväder.
Du menar att är man rädd om karriären, då ska man inte argumentera mot skogsskadorna och skogsdöden?
Absolut säkert har du rätt på den punkten. Det ska man inte göra. Och är man rädd om att få forskningspengar, rädd om att få pengar till sin institution, då ska man också hålla tyst.
Sist bland rösterna ur Sveriges Radios arkiv, sammanställda av Jenny Berntsson Djurvall, hörde vi jägmästare Svante Fahlgren från 1987. Men Svante Fahlgrens påstående om att skogsdöden var en myt mötte inget större gensvar. Den fråga som de flesta, även forskare, ställde sig, det var hur mycket mer nedfall skogen skulle tåla innan den dog. Och för att få svar på det startades ett stort forskningsprojekt i södra Halland. Svavel och kväve spreds i stora mängder bland träden och sen väntade forskarna på att skogsdöden skulle infinna sig. Och frågan var när, inte om. Nu har Sven Börjesson besökt skogsområdet 20 år senare för att se vad som finns kvar av träden.
Vi har ju liksom lämnat slättområdet här kan man säga. Jag har precis gått upp i första delen på Sydsvenska höglandet. Så vi är väl ungefär 100 meter över havet nu.
Men vi är i Halland.
Och vi är i Halland, ja. Det är vi, precis.
Vi är några mil sydost om Halmstad. Just där landskapet höjer sig och granskogen tar vid. Här startades 1988 ett stort försöksprojekt.
Vi ville tillföra dem ämnen som driver på försurningen, och det är framförallt svavel och kväve då.
Vi ville testa hur mycket svavel och kväve som skogen tålde innan den dog. Hur länge det skulle dröja innan skogsdöden slog till, berättade Ulf Johansson, försöksledare vid Sveriges lantbruksuniversitet.
Stormfällningen gick ju fram ganska hårt här i det här försöksområdet. Så att det har ju fördärvat rätt så mycket av försöket.
Varför valde man Skogarby?
Ja, det var ju tanken att ha ett område som var representativt för sydsvensk granskog. Så det skulle ligga på, kan man säga, i det här området i sydvästra Sverige där vi hade den högsta depositionen av svavel och kväve.
Högsta nedfallet?
Högsta nedfallet, ja.
Hela området är planterad granskog. Alla träd är ungefär lika stora, nästan fullvuxna. Så det finns plats mellan träden. Det är lätt att gå. Mossan är mjuk och på sina ställen ligger lite grenar kvar från de träd som blåste ner under stormen Gudrun.
Nu är vi framme vid de här hårt belastade ytorna med upprepad svavel- och kvävetillförsel.
Ni har siffror på alla träd?
Vi har siffror på alla träden, ja. Vi har
219.
Numrerat dem och de finns då individuellt följda i en databas där vi då har registrerat mätningar på dem med jämna mellanrum under den här tiden från 1988 fram till nu.
Hur många träd var det från början?
Totalt sett hade vi då drygt 30 000 träd i den här databasen i hela försöket.
Så att alla hade sitt nummer?
Alla hade sitt nummer, ja.
Det enda som skiljer från resten av skogen är markytan. Den är brun och kal. Mossan har bränts bort av allt svavel och kväve. Det finns inget annat liv än just träden.
Tanken var då att accelerera, så att säga, försurningen 5 gånger den nivå som det låg på 80-talet. För att göra en form av prognos för framtiden.
Varje år spreds 200 kilo kväve och svavel på det ungefär 1 hektar stora försöksområdet. Sen väntade man på hur lång tid det skulle dröja innan träden dog.
Och det var ungefär 5 gånger det nedfall vi då hade, det atmosfäriska nedfall vi då hade av svavel och kväve på 80-talet. Det fanns ju de som trodde då på 80-talet även på träddöd med den deposition som vi då hade, så att säga, utan den här tillförseln. Men det var rätt många som trodde på att det här skulle leda till, när vi accelererade försurningen så här mycket, att det skulle leda till träddöd så småningom, så att säga.
Och när började ni inse att det inte skulle göra det?
Vi såg ju ganska tidigt, redan de första årens behandlingar, så såg vi att det blev ju en ökad tillväxt. Och den här ökade tillväxten höll på i ungefär 10 år. Efter det att behandlingarna hade startat så registrerade vi årligen högre tillväxt på de här kvävebelastade ytorna jämfört med kontrollytorna då, som ligger intill här. Efter 10 år sedan så förbyttes den här ökade tillväxten i motsatsen, nämligen en tillväxtnedgång.
Den starka dosen av kväve och svavel fick träden att växa bättre än de andra träden i området, de som man jämförde med. Så var det de första 10 åren, sen jämnade ut sig. I 15 år höll man på att sprida ut svavel och kväve.
Då hade träden fått ungefär 1,5 ton av vardera svavel och kväve. Men det var motsvarande per hektar då, så 1,5 ton motsvarande per hektar. Det vi kan se på träden här om man tittar upp i trädkronorna, det är att här finns en del träd som är döda. Det står ett där borta till exempel. Det står ett där också då. Och här var en lite högre frekvens med döda träd.
Så vi går fram till ett av de här döda träden? Det blev aldrig någon skogsdöd i Sverige. Det var det däremot i Tyskland, framförallt i området som gränsar till Tjeckien och Polen. En orsak som nämnts var att plantor från granar som hade anpassat sig till ett klimat nere i Dalarna hade planterats uppe på bergsluttningarna. De tålde inte det kallare klimatet. Men de enorma utsläppen i vissa områden spelade säkert också stor roll. För det är många faktorer som kan påverka hur träden mår. Och ofta är det flera faktorer som påverkar samtidigt.
Men då ska man komma ihåg att dödsorsaken här inte behöver vara kopplad då till själva behandlingen. Och som du ser här så är det insektsangrepp då.
Man ser de här krypet här.
Ja, precis. I gångar i mellan back och ved då. Så som backborrar normalt gör. Och det är ju väldigt vanligt när träd blir försvagade eller av någon anledning störs i sin vitalitet, så brukar insekter och svampar gå på dem. Och det är väl precis vad som har hänt här. Ja.
Men det är inte så många träd som är döda här.
Det är inte många träd nu. De allra flesta träden har ju då klarat sig och är påfallande vitala efter så kraftig störning av systemet som trots allt har varit.
Vad är det här för någonting? Det är ju en massa
Gamla bräder?
Ja, det är bara takställningar som vi har använt för att då lägga tak över marken. De här nedruttnande ställningarna som ligger här, på dem la vi plasttak som vi använde för att hindra nederbörden för att komma ner till marken. Sen lät vi taken ligga på över sommaren och tog bort dem på hösten igen. Så vi simulerade, kan man säga, effekten av en rejäl sommartorka.
Det är ett gigantiskt plockupinspel av halmvuxna plankor som täcker marken mellan träden alldeles bredvid det svavel- och kvävegödslade området. Och det var här med hjälp av plankorna som man hittade svaret på vad som orsakade de skogsskador som man såg i Sverige på 80-talet och som man trodde var början på skogsdöden.
Och vi fick mycket snabbt resultaten när tillväxten sjönk kraftigt. Träden började kasta av sig barren. Det blev glesa trädkronor. Även här uppstod det vissa träd som dog utav behandlingen. Och det var mycket klart att det här berodde på att vattenfaktorn är mycket viktig för ett sånt här uppvuxet granskogsekosystem.
Så vattnet är viktigare än försurningen då, så att säga?
Ja, det ger snabbare och direktare effekter. Och en hel del av de effekter vi hade på skogen här i södra Sverige i form av glesa kronor som mycket diskuterades på 80-talet. Det kallades då för skogsskador.
Och det var för torkan då alltså?
Det var torkan som framkallade dem där då.
Det försurande nedfallet har minskat. Men även med samma nedfall av svavel och kväve som Sverige hade på 80-talet hade skogen klarat sig. Det visar Skogaby-försöken. Svante Fahlgren hade rätt när han 1987 sa att den stora skogsdöden var en myt. Och kväve har gått från att vara oönskad till önskad. Idag pratar forskare om att det vore en miljöinsats att sprida kväve i skogen.
Ja, den mest uppenbara nyttan det kan ju vara att vi kan öka nettoupptaget av koldioxid i skogen. Genom att vi gödslar skog helt enkelt, mycket mer än vad vi gör idag.
Mer kväve?
Mer kväve, ja.
Mer kväve skulle öka tillväxten i skogen och därmed skulle träden ta upp mer koldioxid. Gödslades 1% av den svenska skogsmarken varje år skulle förmågan att binda koldioxid öka med motsvarande 6-7% av Sveriges totala utsläpp, säger Anders Lindroth, professor i naturgeografi vid Lunds universitet.
Det är en ganska avsevärd ökning av nettoupptaget av koldioxid.
Det handlar om miljoner ton?
Det handlar om miljoner ton om man då satsar stort på det här och gödslar en större areal så att säga. När vi pratar om kvävegödsling så är det ju inte enbart kväve som vi ska tillföra, utan det är ju en balanserad näringsämnestillförsel som behövs.
Med lite svavel också?
Ja.
Så att vi kanske har kommit så långt när det gäller minskningen av kvävenedfall och svavelnedfall att nu behöver vi tillföra det på,
ja, det är
på
ju,
egen hand.
Det är ju två olika sidor av myntet så att säga. Det är ju, den tidigare diskussionen har ju handlat om de negativa effekterna som vi har sett på skogen. Att har man för stora försurande nedfall så är det klart att det inte är bra. Men vi har liksom bortsett ifrån de positiva effekterna. Till stor del. Alltså det positiva ur klimatsynpunkt då, så att säga.
Så vi kanske ska se kväve som en miljövän då?
Vi kan se det. Om vi ser det ur klimatsynpunkt så är det ingen tvekan om att vi kan se det som en hjälp i klimatarbetet.
Men kväve har också nackdelar. Det kan läcka ut från skogen och därmed bidra till övergödning i sjöar och hav. Kväve förändrar också växt- och djurliv.
Man får ju inte hantera det här hur som helst. Man måste vara väldigt observant på hur man använder kvävegödslingen. Det måste vara alltså i sådana situationer där man kan ha kväveläckaget under kontroll. Och att den här diskussionen om biodiversiteten, den är ju mer problematisk. Den kan man liksom inte hantera utan vidare. Utan då får man kanske tänka sig att man har andra, eller att man skiljer på skogar där man använder skogen som ett sätt att möta så att säga klimatproblematiken, där man då får bortse från biodiversiteten.
Den biologiska mångfalden.
Ja, precis, biologiska mångfald. Medan man får avsätta då andra skogar där man har bättre biologisk mångfald helt enkelt.
Så det bästa är kanske att vi minskar utsläppen av kväve, vi minskar kvävenedfallet, men sen tillför vi kväve
precis, ja.
Där
precis.
Det behövs bäst.
Ja, exakt. Vi ska minska de här nedsläppen så mycket som möjligt, men vi kan tillföra det under kontrollerade former. Genom att vi gödslar på rätt marker och vid rätt tidpunkter.
Det går att gödsla hårt med kväve utan att kväve läcker ut. Och med ökad tillväxt som resultat. säger Ulf Johansson på Sveriges lantbruksuniversitet.
Vi har ju egentligen ur trädens synpunkt alltid saknat kväve, för att huvuddelen av den svenska skogsmarken är ju begränsad i tillväxt av kväve, och det har vi vetat sedan mycket, mycket lång tid tillbaka. Likadant att mer kväve kommer att leda till tillväxtökningar har vi också varit klara över.
Hur mycket skulle man kunna tillföra mer, tror du?
Det beror på vilken mark man är på, och det beror på vilken åldersstadium som träden är i då.
I den här skogen till exempel som vi står i?
Så kan man då tillföra ett par hundra kilo kväve innan det börjar läcka.
Hur mycket är det jämfört med normalt nedfall?
Normalt nedfall här ligger nu i storleksordningen kring en 15 kilo ungefär då, så att det är minst en 10-20 gånger det nedfall vi har idag man kan tillföra utan att det kommer att innebära något läckage.
Mycket betyder det för tillväxten?
Det kanske då i tillväxtmässigt kan innebära en tillväxtökning på en 20-25%.
Vi har lärt mycket av försöken i Skogaby, säger Ulf Johansson. Försök som antagligen aldrig skulle ha gjorts om det inte hade varit för myten om skogsdöden.
Det var ett ganska stort försök, och det var en av de stora satsningarna som gjordes på 1980-talet när mycket forskningsmedel styrdes till den här försörjningsproblematiken. Då initierades ju en del större projekt på 1980-talet, varav det här Skogaby-projektet var ett av de stora projekten, med Naturvårdsverket som då huvudfinansiär för det hela.
Men utan hotet om skogsdöd så hade det inte blivit så mycket forskning kanske?
Det hade det inte blivit, för att då hade inte de stora pengar som krävdes för att göra de här forskningsinsatserna kommit till stånd, så att säga. Så att därvidlag kan man säga att det var ju den allmänna debatten kring skogsdöden som gjorde att mycket pengar styrdes till den här typen av forskning.
Idag är försöket i Skogaby så gott som avslutat. Men precis som när det gäller resultaten så blev heller inte slutet det förväntade.
Själva experimentet och tillväxteffekterna kan vi inte följa längre. Utan där är skadorna blivit för stora av stormen.
Så då kan man säga att det var inte skogsdöden som tog slut på det här experimentet. Det var ju stormen Gudrun.
Det var så, ja, precis.
Sven Börjesson hade träffat Ulf Johansson, forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet och försöksledare i Skogaby. Och då säger jag välkommen till Anna Thunlid, idéhistoriker vid Lunds universitet som forskat på skogsdöden. Anna, först vill jag fråga dig, vad tänker du när du hör de här ganska dramatiska rösterna från 80-talet? Man säger det är för sent, det är slut med skogen nu och kollapsen kan komma snabbt och så.
Jo, jag tänker väl hur lätt det var att blåsa upp det här larmet och framkalla bilden av en nära förestående katastrof. Jag tycker det är tydligt i flera av de här tidiga inslagen hur man faktiskt såg framför sig att hela skogen skulle dö. Det fanns alltså en påtaglig rädsla för det här miljöhotet. Mm.
Men hur kunde det bli så då att alla sprang åt samma håll? Forskare, politiker, alla och allmänhet, alla var ju överens.
Ja, jag tror att mycket av det här svaret ligger i det du sa, att alla sprang åt samma håll. Det blev väldigt svårt att framföra en avvikande uppfattning. Att ha ett mer kritiskt förhållningssätt till den här frågan om den nära förestående skogsdöden. De forskare som försökte föra fram sådana perspektiv kunde då anklagas för att stå på till exempel bilismens sida. Det vill säga, bilismen utpekades ju som en av de stora bovarna när det gällde skogsdöden. Mm. Och att då kritisera skogsdöden som fenomen kunde ju tas som intäkt för att man försvarade fortsatta utsläpp.
Men Ulf Johansson här på SLU, han säger att det var debatten om skogsdöden som styrde forskningen, inte tvärtom. Håller du med om det?
Ja, jag tror att det finns ett komplicerat samband mellan en sån stark offentlig debatt som det blev kring skogsforskningen och själva forskningen. Och som vi hörde i inslaget också så handlade det om hur man styrde forskningspengar till olika projekt. På det sättet så blir forskarna påverkade. Forskningen är inte isolerad från andra intressen som finns i samhället.
Men är det så att forskare också utnyttjar den här debatten för att få forskningspengar? Man ser till att forska i rätt riktning, så att säga, och på rätt fråga.
Ja, det är ju den andra sidan av myntet, den andra stora faran som finns, att forskningen blir styrd utav de förväntningarna som finns på en speciell typ utav forskning och kanske rent utav forskningsresultat.
Mm. Kan man se det här i andra stora miljöfrågor idag, om vi tittar på klimatfrågan till exempel?
Ja, klimatfrågan är ju ett område som är väldigt starkt politiskt laddat. Och det finns alltid risk att forskningen blir politiserad i sådana frågor. Och en typ av politisering är väl just den som vi kunde se när det gäller skogsdöden då, att så stora delar av forskningssamhället går eller springer i samma riktning, att det blir väldigt svårt för den forskning som hävdar en annan ståndpunkt att komma fram. Jag tror att det är väldigt viktigt inom ett område som är så politiskt laddat som miljöforskningen är, och då även klimatfrågan, att man kan tillåta sig att även ha en avvikande forskning, att forskningens kritiska uppdrag också får göra sig gällande.
Men tycker du att de rösterna får komma fram?
Ja, de rösterna har kommit fram i debatten. Och här vill jag också säga att även om jag försvarar och tycker att det är viktigt att man har en kritisk miljöforskning, så ska man ju vara medveten om att den forskningen också kan politiseras, det vill säga utnyttjas i ett politiskt syfte. Nämligen för att hävda att här råder så stor osäkerhet kring frågan att vi fortfarande inte vet vad som händer med klimatet, att vi hela tiden efterfrågar mer forskning, att vi så att säga ger den här avvikande forskningen ett väldigt stort utrymme och använder den eller tar den som intäkt för att man inte ska fatta några beslut i frågan överhuvudtaget.
Men du, man brukar tala om försiktighetsprincipen, alltså om man inte har tillräckligt med fakta men tror att en stor fara är färdig, då kanske man måste agera ändå.
Ja, ibland måste man agera fastän kunskapsunderlaget inte är fullständigt. Och kanske ska man inte förvänta sig heller att ha ett fullständigt kunskapsunderlag i de här väldigt komplicerade frågorna. Och när det gällde skogsförsurningen så var det ju så att det kom att handla väldigt mycket om markförsurningen. Och då var ju frågan om man skulle kalka skogsmarken eller inte. Och då var det de som menade att vi måste kalka skogsmarken, eftersom riskerna med den markförsurning vi har är så stora. Medan andra vände på resonemanget och sa att riskerna med att kalka skogen är väldigt stora och vi vet inte vad det blir för konsekvenser om vi kalkar. Och därför valde man att inte kalka, eller tyckte att man inte skulle kalka. Och i båda de här två fallen kan man ju säga att man försökte tillämpa någon sorts försiktighetsprincip. Men det visar hur svårt det kan vara att avgöra hur försiktighetsprincipen ska tillämpas.
Men du, vad kan vi lära oss av historien om skogsdöden eller myten om skogsdöden? Alltså hur ska man som larmkonsument kunna sortera här bland den information som vi får? Finns det något som man ska vara extra uppmärksam på, tycker du, eller när man kanske ska dra öronen åt sig?
Ja, jag skulle nog själv vara väldigt uppmärksam på de här larmen som pratar om en nära förestående katastrof. Då skulle jag efterfråga lite mer på vilka grunder man bygger ett sådant framtidsscenario. Det tycker jag är någonting som man kan dra lärdom av när det gäller larmen om skogsdöden.
Tack Anna Thunlid, idéhistoriker vid Lunds universitet. Nästa vecka ska vi ta oss an ett annat hett ämne just nu, nämligen kärnkraft. Vi kommer ihåg de stora demonstrationstågen mot kärnkraft inför folkomröstningen 1980. Då var en majoritet av svenskarna mot. Sen dess har opinionen svängt och idag är en majoritet för kärnkraft. Några av våra grannländer vill bygga mer kraftverk, men hur säker är egentligen kärnkraften? Har larmet klingat av snabbare än cesiumhalterna i våra skogar? Tekniker idag var Nisse Lundin, producent Johan Bergendorf. Jag heter Marie-Louise Kristola. Vi hörs om en vecka.